Ska vi klappa eller?
Ja, vi klappar.
Tre, förlåt. Nu.
Tre, två, ett. Hur har vi det en dag som denna?
En dag som denna. Vi har det bra, tycker jag. Jag har varit och satt potatis.
Din sista?
Nej. Det finns det andra som har gjort. Satt sin sista potatis. I dessa tider.
I dessa tider, ja.
I dessa tider. Jag tog bort corona nu. Bara i dessa tider är de som sätter sin sista potatis. Vi behöver inte prata mer om det just nu.
Är det något som du vill berätta?
Nej. Jo, alltså så här. Jag har suttit och... jag har haft mer tid än du den här veckan.
Ja.
Så att jag har suttit i våra sociala medier och svarat på grejer.
Du har jobbat på.
Jag har jobbat i lönndom.
Rätt som det är, när jag har gått in bara för att vittja, så ser jag att där har det varit aktivitet i mejl och...
Men vi har ju något svagt ögonblick sagt att vi ska svara på allt. Det här börjar bli lite ohållbart, för att nu har folk inte bara kommit med mejl så här: åh, det vore kul om ni pratar om det här, utan man får liksom the story of their lives. Och vi ska lösa etiska dilemman och det är juridiska spörsmål och så vidare. Hinns inte riktigt med. Men ändå är det kul. Men i alla fall, så var jag inne och skulle... vi hade fått ett meddelande och så stod det så här, ljudmeddelande. Och ibland kan det ju råka skickas iväg ett sånt så här, en sekunders, om man har tryckt på en knapp lite för länge.
Amen.
Döm om min förvåning när jag helt plötsligt hör den äckligaste rösten jag har hört i hela mitt liv.
Nej, vad läskigt.
Ja, nu har jag ju blockerat den här personen så du slipper ju höra.
Jag fattar. Men var det en pervoröst?
Alltså, 100% pervo. Hela rösten var pervo. Och sen så avslutade slämmet med att säga: ja, nu har ni i alla fall fått höra min röst. Ja, det var ett ljudmeddelande.
Som om det var en,
goes without saying.
Ja, som att här får du även lite bonusmaterial.
Bonusmaterial? Har du någon merch, tänkte jag säga.
Men alltså, det här tycker det här är lite intressant. För att jag har också noterat det här. När vi smög igång med podden och öppnade upp för möjligheterna att höra gärna av er. Kom med synpunkter, frågor och tips. Så ja, men det höll sig ju på en ganska skön nivå ändå. Vi fick ju mycket härliga mejl och så. Och det får vi fortfarande.
Jag skulle säga, det är fortfarande hyfsad nivå.
Ja. En del har levlat upp nu.
Men jag kan bli helt fascinerad, och det är också då jag förstår att de här människorna saknar sjukdomsinsikt. Vi pratar
eller
om
sällskap, Lena.
men kanske en kombination av dem båda. Nej, men alltså, vi pratar rättsapparat, vi pratar om såna här knasbollar. Vi är poliser och före detta poliser, och ändå man bara fäll ner kuken och försvinn. Ursäkta uttrycket.
Ja, precis. Det är väl ungefär så man tänker.
Ja.
Om vissa av dem.
Och ibland säger ibland
någon
det också.
Sen är det ju en annan kvinna också som hör av sig. Men där är det ju mer, upplever jag i alla fall, så här, alltså man vill dela med sig av sina erfarenheter och söker aktivt hjälp. Och gör det till oss i brist på annan lämplig mottagare.
Ja.
Men nog om det. Men, ska vi rulla igång?
Jag tycker det, och det var så roligt att det här hände just nu, eftersom vi redan innan hade valt ämne.
Ja, men exakt.
Det passar som hand i handske, som man brukar säga.
Ja, precis. Så varför inte bara säga välkomna till Krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Med mig Anna Jinghede och...
Lena Ljungdahl.
Alltså Lena, vad pratar vi om idag?
Idag ska vi prata om stalkers, rättshaverister och andra troll.
Mm. Ja. Precis, för det här är ju som en liten gottpåse av diverse avarter.
Ja, och vet du vad? Jag tror, för vi har ju pratat lite om det här utan sändning så att säga. Jag tror att vi har potential att det här blir ett ganska personligt avsnitt. För du och jag har erfarenhet.
Mm, och vi har ju det.
Från nära sfär, från långt ifrån sfär mm. och så rent arbetsmässigt.
Ja, men exakt.
Så vi har mycket att ösa ur här, vilket gör att vi kanske kan hamna i affekt.
Mm. Ja, och mitt case är ju faktiskt ganska färskt.
Ja,
ska jag berätta kort?
Ja, men kör.
Ja. Ja. Alltså det här utspelas ju då, när vi hade gjort första säsongen av Tjuv och polis. Det här började sändas, jag tror det var 1 september förra året. Mm. Och den 2 september blir jag kontaktad på Instagram. Alltså, det var ju många som hörde av sig efter premiären och så här, kul att se dig på tv, roligt grepp, bra program, bla bla bla, så där. Högt och lågt liksom.
Fast på rätt sida.
Ja, absolut. Mm. Och så var det en som även skickade ett direktmeddelande och skrev så här, ja, jag skrev inte det öppet i tråden, men jag måste säga jag tyckte du var helt fantastisk i serien. Och, ja, jag har ju tyvärr själv haft en del erfarenhet av kriminaltekniker, sa hon. Därför att jag förlorade både mina föräldrar i en trafikolycka för en tid sedan. Och ja, det var väldigt traumatiskt för mig. Och så här. Ja, men hon direkt slog an en sträng i mig. Du som känner mig vet att det är ju en fälla för mig. Alltså, för att jag är ju sån till sin natur. Alltså, jag tror gott om många människor. Ja. Jag har väldigt dåligt, eller så här, svårt ibland att se att någon skulle vilja mig något illa, helt enkelt.
Mm.
Så att hon slog an en sträng direkt som gjorde att jag så här, besvarade med en väldigt vänlig ton, liksom. Ja, men oj, vad tråkigt att höra. Jag beklagar verkligen. Och tack snälla.
Men du är ju väldigt varm,
ja, Anna. Men så här, ja, men jag vet. Ja. Alltså, jag har liksom svårt att se att någon, jag vet inte, utnyttjar. Alltså, det är så jävla, ja, jag vet inte, sjukt helt enkelt. Mm. Att spela på någons känslor på det sättet. Ja. Och sen var det ju så här, att hon hade också ett jättesnyggt konto. Jag gick in och kollade hennes sida. Mm. Hon var jurist, stod det. Snygg, blond tjej. Det var bilder på hennes barn, eller på man och hus. Och, liksom, det var snyggt och prydligt. Det fanns ingenting som stack ut. Annars kan ju en varningssignal vara så här, alltså noll inlägg eller liksom noll följare eller sådär. Mm. Men liksom, allt såg reko ut.
Mm.
Men för att göra en lång historia kort så var det så här att den här kontakten fortsatte liksom kring så här professionella frågor om mitt jobb, och jag ställde lite frågor om hennes utbildning. Hon hade precis nyligen tagit examen, men det hade ju varit väldigt jobbigt där med föräldrarnas bortgång. Och så noterade jag att hon hade svårt att stava vissa ord. Och det kan man ju ha. Det är ju inget konstigt med det i sig. Men om man har läst en väldigt lång och tuff akademisk utbildning så tycker jag att man borde kunna stava till psykiatri till exempel. Vilket hon inte kunde. Ja, så att det är så här, jag noterade att det var lite så här, några detaljer som liksom stack ut på något sätt. Och det som blev avgörande var att hon beskrev att hon hade fått identifiera sina föräldrar när de hade dött. Och det vet jag att det, så funkar det inte.
Nej.
Så då började jag googla och se så här, har det skett någon dödsolycka vid den här tidpunkten i Sverige? För att jag tycker också att jag borde känt igen det här yrkesmässigt, vilket jag inte gjorde. Och jag fick ingen respons på det. Så då började jag ana oråd. Och kort därefter så kom en väldigt märklig fråga till mig. Hon ställde frågan om jag kunde tänka mig att bli hennes Instagram-mamma. Vilket...
För det är man ju till ett par stycken.
Ja.
Vad
är det?
Det är Bosse. Och det är Bosse. Och så har vi Bosse också.
Ja, men det var en så jävla märklig fråga. Alltså, bara, hur menar du nu? Liksom, jag fattar verkligen ingenting. Ja, men du verkar så gullig och fin. Och jag har ju ingen mamma, så jag tänker om du skulle kunna... Och jag bara, men vet du vad? Nu är det så att jag är ju redan mamma till en person.
Ja.
Så att, nej, jag tror faktiskt inte det. Hej då, nej. Typ. Och då ja. Var det som att trycka på en knapp.
Yep.
Sen brakade
där var startskottet.
Helvetet löst.
Mm.
Det kom diverse hotelser och hon ville inte leva längre och det var mitt fel. Och hon önskade livet ur mig och min son. Och, ja, det blev väldigt stökigt. Sen var det ju så här, i och med att det här förlöpte ju liksom under en ganska kort tid, så han vill liksom inte hennes relation till mig bli särskilt djup. Alltså, hon kände nog själv att det var lönlöst att liksom hålla på. Därför att dels så blev hon identifierad tack vare... Ja, vi hjälptes ju åt lite i den här processen utan att gå in på några detaljer.
Nej,
så
exakt.
Lyckades vi
jag
ju...
blev involverad.
Ja, du blev involverad.
Ja.
Och hon blev ju då identifierad ganska snabbt. Och då blev jag ändå ganska lättad, för jag insåg att det var en kvinna. Det var liksom nummer ett så här... Psykologiskt så kändes det ganska skönt. När jag också fick se hur hon såg ut, så förstod jag att det här var inget fysiskt vidunder på något sätt.
Så om hon står på tröskeln en vacker dag, så är det i alla fall inte direkt livsfara.
Precis. Men så var det ju så, alltså, bara en liten knorr i det hela, så lyckades ju jag, innan hon blockade mig och jag blockade henne så att säga, så skärmdumpade jag väldigt mycket från hennes konto. Och jag insåg ju då att det här var ju...
Det var bra.
Ja, det var ju det. Mm. För det visade sig att det var ju stulna bilder från en person som har blivit förföljd av den här personen i över 10 års tid. Så när det här sen rullades upp, jag gjorde polisanmälan och det blev lite ståhej kring det där, så visade sig att vi var ju vid det här tillfället 3 målsägare som har utsatts för en och samma person, varav 2 har utsatts för henne i över 10 års tid. Kan du fatta?
En äkta kaninkokerska.
Ja, det här, nu snackar vi kaninkokerska deluxe.
3 droppar musblod. Mm. 7
gram elefantöra.
Exakt. 5 deciliter månskin.
Mm. Ja. Men sen måste jag säga att
vi på grannkärringens fot, ner med alltihopa bara, så kör vi. Ja.
Men vi den här, alltså det här var ju min första liksom riktiga erfarenhet av det här när det är lite skarpt läge. Och då vände ju jag mig till dig i första hand. För jag vet att du har erfarenhet av de här casen och fenomenet. För mig var det här, jag var ju extremt frågande. Vad fan gör jag nu? Hur ska jag försöka omvända den här personen? Ska jag liksom så här, vara offensiv?
Jättebra metod.
Nej, men du vet. Nej, men det är inte så givet när man är i situationen.
Och jag
hur
kan
man ska
säga
agera.
Även om man har jobbat med det i ett bra tag, så är det inte så givet när man blir på den drabbade sidan. För då är det lite...
Det sätter lite igång processer ju.
Ja.
Och sen vet ju jag så här att om du ska driva ett mål om till exempel olaga hot eller ofredande eller vissa brott, då måste jag ha tydligt markerat för den här personen att jag vill inte ha kontakt med dig.
Yep.
Och det passar sig liksom inte då att ge uttryck för sina innersta känslor. Och det, liksom, jag kan ju inte skriva din jävla idiot far åt helvete, bla bla bla.
Mm.
Eftersom då kan ju hela mitt rättsliga intresse skadas ganska mycket av det.
Mm.
Så att det gäller ju också att vara lite smart och försöka behålla lugnet och kylan. Men du har ju också erfarenhet, Lena. Vet jag.
Ja, alltså jag i light-version. Och det blev, men jag hade faktiskt en semiståker, som jag kallade honom under många år. Supermärklig. En supermärklig situation. Jag sammanfattar det väldigt kort. Jag bodde på en adress. Han bodde på samma adress. Vi hade egentligen ingenting mer att göra, utan att vi träffade typ på bostadsrättsföreningens kräftskiva någon gång.
Mm.
Nej, jag hade ingenting med kan att göra.
Nej.
Sen flyttade jag från den adressen till en annan adress på andra sidan stan.
Mm.
Jag flyttade från Södermalm till Norrmalm. Och sen så efter jag ska säga ett halvår, så såg jag samma person gå in och ut ur en porten bredvid min.
Nej,
och då tänkte jag så här, men det kan vara en slump. Nu bor han här, helt plötsligt, på en annan gata. Vilket sammanträffande att han flyttade samma halvår som jag till samma adress som jag.
Men gud.
Tänkte inget mer på det. Sen så hade jag en kille som bodde tillbaka på Södermalm. Där jag var väldigt mycket. Jag var inte skriven där, men jag var där väldigt mycket. Och inom ett halvår så bodde Karl på den gatan, på andra sidan gatan, i porten mitt emot. Och hela tiden, så jag såg honom liksom när jag stod i parken med min son. Olustigt. Gjorde aldrig någonting, sa aldrig någonting. Nej. Och sen fjärde gången när jag flyttade till en adress där jag bodde sedan länge, då flyttade han in i samma kvarter igen. Och då när jag kom ut en morgon så stod han med min bil. Så då rusade jag faktiskt ikapp honom. För att han hade, och vi pratar ju, annars så brukar det eskalera. Den här typen av beteende brukar alltid eskalera på något sätt. Men han...
Men han tog ingen kontakt, liksom,
ingenting.
Så här, direkt kontakt. Nej.
Ingenting som jag vet.
Nej.
Nu vet ju inte jag
precis.
Om han ollar mitt dörrhandtag varje natt. Eller vad det nu var.
Sniffa på dina trosor eller något i ett obevakat ögonblick.
Men inom loppet av liksom 5 år så bodde jag på 4 olika adresser i Stockholm. Han bodde på samma.
Ja, men det, är ju
det här har jag inte sagt knappt. Inte. Jag sa till min dåvarande kille. Men till slut så blev jag så arg på att han var ju här, så jag kutade. Jag rusade i kapp honom och bara, vad i helvete? Och han såg så fruktansvärt spak ut. Och sen så hade jag ju koll på, då, nu tog jag reda på vad han var skriven och sådär. Sen så flyttade han. Och sen dess har jag inte sett han.
Okej.
Mycket märkligt.
Ja, verkligen. Men likväl olustigt. Bara känslan att liksom vara bevakad, eller känslan att man kan vara det. För att det här, i mitt fall så hann jag ju ändå liksom få den känslan. När jag hade pratat med de här andra 2 målsägarna så fick jag också veta att den här personen har sökt upp de här fysiskt, överträtt ett gäng kontaktförbud mot de här. Och då blir det liksom ett lite annat läge.
Hardcore.
Ja, verkligen. Nu har hon fått sin dom. Hon fick fängelse faktiskt. Så det känns ju ändå som...
Bye-bye.
Bye-bye. Så det känns ju ändå bra. Men man ska ju ändå säga i sammanhanget att det här är ju en förhållandevis ny lagstiftning ju. Och finns inte jättemånga domar.
Nej.
Det är svårbevisade brott. Varför är det så, Lena?
Ja, jag kan bara dra lagstiftningen så att folk är med på vad vi pratar om. Stalkning eller olaga förföljelse då. För det första så måste det vara upprepade brottsliga handlingar. Det här diffusa, till exempel som jag drog, som bodde i samma kvarter. Oftast är det väldigt diffust och väldigt svårt med gränsdragningen. Och det handlar väldigt mycket om hur jag upplever saker och ting. Och sen ska det också bevisas.
Just det.
Och sen ska det också bevisas att den andra personen har förstått, precis som du sa, att det var oönskat dessutom.
Just det.
Men det måste vara flera stycken. Och dessutom så måste de vara vissa av brotten. Så finns det liksom upprapade brott som det måste vara.
Som måste ingå, ja.
Precis, till exempel misshandel, olaga hot, hemfridsbrott är vanligt, ofredande är vanligt, skadegörelse för den delen, men också överträdelse av kontaktförbud. Att man redan har fått reda på att det är oönskat men fortsätter. Så att, och allt det här, var och ett av varje brott, måste vara en del i det man kallar för den upprepade kränkningen av den personens integritet. Det vill säga att du mals ner av den här personens agerande. Och det liksom påverkar hela din sfär. Och det är ju, det är en bedömningssport som all annan juridik. Men, precis som du säger, om man upplever att någon ofredare ringer för mycket, skriver för mycket, taggar på nätet för mycket eller liksom bara är där och stör, då måste man en gång för alla säga, ditt beteende är oönskat och jag vill inte att du kontaktar mig, smsar mig eller gör någonting från det här datumet.
Precis.
Efter det så ska du inte svara en enda gång till.
Nej.
För det är ingen idé. Och från, man kan säga att nästan lite hårdraget, men från den tidpunkten där du faktiskt har med att det är oönskat, efter det så kan du bara börja samla på hög. För då vet personen om det.
Och
även innan också att, såklart.
Och det här klargjorde ju du för mig när jag var i den här situationen. Att bra, nu har du talat om för henne att du inte vill ha mer kontakt ifrån henne. Men det var ju då det här eskalerade. Och det var ju då de här riktigt grova grejerna kom. Och då kan jag säga är det jäkligt svårt att inte agera i affekt. Därför att Alltså ja, det slår ju an en sträng igen.
Ja, och ofta ger den sig på saker som du med kraft vill dementera.
Exakt.
Eller gå in och debattera. Eller trycka till. Eller någonting annat. Jättedumt, för de här personerna är som hajar. Och får de en liten droppe ytterpytte blod, så kommer de att hitta den. Och om du då ger den här klassiska, ge inte lillfingret för de tar hela handen. I det här fallet så tar de hela ditt väsen.
Ja.
Och maler sönder dig.
Ja,
så
precis.
Att man får inte. Man får nästan lämna ifrån sig alla sina saker till någon som bara, förbjud mig. Jag ska inte ge tillbaka.
Men det är ändå så här intressant, för att då när det här hände så läste jag på lite grann. Vad, liksom, vad är det för mig var det för det första ganska fascinerande eller förvånande att det var en kvinna som var efter mig. För jag trodde ju att det var män uteslutande. Och det är det ju. Det är ju mest män som håller på så här. Men gruppen är ju extremt heterogen. Det finns liksom inte en viss personlighetstyp som håller på så här. En del agerar ju på det här sättet som en del i en liksom psykiatrisk problematik. Alltså att man har någon neuropsykiatrisk störning, ofta autistiska drag. Men det kan ju också vara schizofrena drag eller bipolärt syndrom eller något sånt där. Och då liksom blir den här förföljelsemanin en del av
alla vanföreställningar de har.
Ja, exakt. Och det sker ju inte sällan tvångsmässigt. Och i mitt fall med den här kvinnan så framkom ganska tydligt i rätten att det handlar till stor del av eller om bristande impulskontroll. Alltså att man vill egentligen inte hålla på så här. Men när man hamnar i det här läget, för ofta handlar det om människor som saknar liksom socialt kapital. Alltså de har inte en umgängeskrets. De fungerar inte socialt helt enkelt.
Nej.
Men de fungerar bakom, eller så här, i hemmets trygga vrå, bakom tangentbordet. Där kan de utöva makt och där är de någon.
Och lite trygga.
Och
ofta kan man se att de skovar.
Ja.
Man kan se när man gör bedömning att det kommer i skov och sen så ibland finns det liksom utlösande faktor för det här skovet.
Men exakt, och sen har de ju ofta, de utvecklar ju ofta, i alla fall när det är män, en hittepårelation. Alltså så här, de inbillar sig att, alltså de är erotomaniska. De tror att objektet eller personen som de förföljer faktiskt är djupt förälskad i dem. Alltså att det finns ett outtalat liksom kärleksband där på något sätt.
Jag har hela mitt liv haft två yrken som jag sagt så här, det skulle jag aldrig vilja göra. Och det ena är jobba på snabb hamburgerkedjorna. Det andra är fotvård. Och det sista som jag har lagt till i vuxen ålder nu, eftersom jag har ju jobbat en del på ett säkerhetsföretag som heter Too Secure. Jobbar väldigt mycket med media, med journalister och så vidare. Så då har jag lagt till, jag skulle aldrig någonsin vilja vara tv-hallå eller väder, meteorolog. Alltså för just de här erotomatiska personerna.
Aromatiska personer.
Aromatiska erotomatiska personerna. men alltså, herre min ge. De skickar allt från bajs till förlovningsringar till amorösa brev, nallar. Och i deras värld så har de en relation.
Men alltså,
de är ihop.
Ja, men jag tycker det här är intressant, Lena. För att ofta så handlar det ju om ett kändiskap i botten som på något sätt blir en trigger. Men fixeringen kan ju ske till vem som helst. Vi ser ju till exempel inte sällan i våld i nära relationer där efter ett uppbrott att ofta då den manliga parten kan inte sluta trakassera, förfölja och jaga den här kvinnan.
Och det måste vi ha ett eget avsnitt om.
Ja, det måste vi ha.
För fy farao.
Vidrigt. Men vad kommer det sig då att...
våld mot kvinnor.
Ja. Men vad kommer det sig om... Vad kommer det sig att det är det här liksom kändis... Är det att de är tillgängliga då via media?
Jag tror att det kanske är
bygger
om
spänningen.
Om man är lite ensam så tänker jag så här, att den personen som de ser på TV, det är också kanske den enda personen som de har i sitt vardagsrum slash sovrum kväll efter kväll efter
intressant,
kväll.
Ja.
Det är den personen de har en relation med.
Mm.
Och jag kan ju se såna här, ja nej men den här kvällen så hade hon vit skjorta, och det har ju vi kommit överens om att vit skjorta betyder ju att vi ska göra det här nästa tisdag. Mm. Man bara, va?
Jag har faktiskt läst en studie,
ja.
Tror eller ej.
Inte förvånad.
Nej. Nej, men man tittade på 145 personer som har fått diagnosen stalkare.
Mm.
Eller dömt för stalkning snarare. Och av dem var 80% män. Medianåldern var 38 år.
Mm.
En tredjedel av dem hade tidigare haft ett förhållande med offret. En fjärdedel hade haft en yrkesrelation till offret. Inte sällan hade till exempel offret varit stalkarens läkare. Alltså så att man har haft någon slags förtroendefull då relation tidigare. Och resten av de här 145 hade varit bekanta med offret. Och endast 15% hade ingen bekantskap eller relation alls. Nej. Så att det här verkar kunna ske i alla möjliga kontexter liksom, och situationer.
Ja.
Vad ska man göra då?
Nej, men jag tänkte faktiskt först gå igenom... Jag har ju gått en utbildning i SAM, som det heter. Stalking Assessment and Management.
Just det.
Det är ganska skönt. Jag gick den här utbildningen och så tänkte jag, fan, ska jag använda det här för? Och jag gick den för Henrik Bellfrage. Han har ju det här namnet som du måste älska. Evidensbaserad kriminologi. Det gillar du ju. Bara ordet måste ju få dig att
ja, men det är tilltalande.
Ja, ja. Men det är ett väldigt standardiserat hot- och riskbedömningsinstrument. Och det är svaret på din första fråga. Varför är det här så svårt? Jo, för att det är så diffust. Och man måste konkretisera det. För att annars är det väldigt svårt att bedöma. Och när gör vi de här bedömningarna? Jag kan dra ett exempel där det var en kvinna som fick extremt mycket vykort av en man. Och sen ändrade de sig i karaktär, och sen så började det komma upp lite datum och lite sådär. Så till slut så kände vi så här, vi måste göra en bedömning av det här. Och då delar man upp det i tre delar. Först, vilken typ av stalkning det är. Och vilka beteenden som den här personen gör. Till exempel skriver vykort ofta och sådär. Sen kollar man på gärningspersonen, på gärningsmannen. Vad har den här personen för riskfaktorer? Det måste vi bedöma. Och sen så måste man göra det här som är ganska känsligt. Man måste också bedöma sårbarheten hos offret.
Ja, just det.
Och då är sårbarheten kan vara hur offret upplever det, hur offrets tillvaro ser ut. Ensam, sjuk eller stor social kontext eller vad den har för bakgrund och sådär.
Men får jag fråga, riskfaktorer hos stalkaren då? Är det typ våldskapital eller tidigare våldsbrottslighet? Eller vad?
Jag tog faktiskt ut jag har den framför mig här nu, ett sånt här bedömningsunderlag, bara för att intressant. Man ska förstå. Först beskriver man mönstret i själva beteendet, hur det ser ut. Och sen så eventuellt om det har varit något tidigare beteende som ändrats. Och sen går man då in för riskfaktorer. Man kollar hur personen sprider det den gör. Om den meddelar sig, om den är där och pockar på, om den övervakar offret, om den tar närkontakt eller om den skrämmer. Alltså på vilket sätt sker stalkningen. Finns det hot? Finns det våld? Är det nihållande? Har vi sett en upptrappning? Och så gör man liksom små kryss i den här hela tiden för att man ska få en rejäl bedömning. För att annars när jag själv läser bara vykorten kan jag ju själv få affekt och känna gud vad otäckt eller sådär.
Ja,
så då måste man ner och kolla på nomenklatur, vilken typ av penna, är det versaler, är det gemener, ändrar de karaktär och sådär. Och sen så kollar man då för riskfaktorer för begärningspersonen. Till exempel, är personen aggressiv? Är personen irrationell? Förnekande? Har den en antisocial livsstil? Och då får man ju skriva i så mycket man vet. Ibland vet man inte så mycket. Då får man ta utifrån den information man får på själva mediet. Finns det missbruk och så vidare. Och sen går man då in på sårbarhetsfaktorerna. Och det är lite känsligt. Men en sårbarhetsfaktor är att offret är inkonsekvent i sitt beteende mot gärningspersonen. Mm. Och det var ju det jag försökte styra upp dig. Mm. Även om jag inte visste om du skulle bli inkonsekvent. Men det är som en sån här, en coaching som man ger. Just det. Du måste välja en metod och stå benfast med den. Så när du får ett mejl på 400 sidor mitt i natten och du genast vill svara någonting, så är det bara släpp tangentbordet och backa ut från rummet. Om det så behövs, kasta ut tangentbordet. Mm. Eller ring en kompis eller gör någonting. Mm. Men det är en sårfaktor, en sårbarhetsfaktor. Och sen så är det också sin egen attityd till det här. Mm. Om man hittar förmildrande omständigheter. Det finns personer som är jätteduktiga på att alltid hitta förmildrande omständigheter hos gärningspersonen.
Just det.
Personer har en dålig uppväxt, det är samhällets fel, blivit av med jobbet och så vidare och så vidare. Mm. Att man har kanske en dålig tillgänglighet för skyddsåtgärder. Att man själv redan är en utsatt person.
Ja.
Du kanske inte har något skyddsnät överhuvudtaget, och då så är ju din sårbarhet större än någon som har en väldigt stabil tillvaro.
Ja.
Man kanske har extremt har en stor oro för närstående. Mm. Den här gärningspersonen kanske har dragit in barnen eller någonting i det hela.
Ja, och som väldigt raffinerat brukar användas som ett påtryckningsmedel ju också.
Så barn och djur är vanliga.
Exakt, klassiskt.
Är offret känslomässigt instabil själv? Finns det missbruk?
Mm.
Och så gör man en och så får man massa svar från det här, och så gör man en totalbedömning där man tittar på motivatorer. Mm. Alltså faktorer som ökar den upplevda belöningen för gärningspersonen.
Just det.
Mm. Vad är det som motiverar gärningspersonen? Man kollar på avhämmare. Vad är det som liksom kan dämpa det hela? Eller de negativa konsekvenserna av stalkningen.
Mm.
Och sen så har vi de här destabilisatorerna. Alltså faktorer som försämrar förmågan att fatta rationella beslut.
Mm.
Så, och då försöker man skriva ner och konkretisera de olika riskscenarierna.
Mm.
Utifrån alla svar man har fått. Och det är nästan enda sättet som går att göra på. För att om jag ska sitta och bara, okej, det här är en kvinna, hon har fått så här mycket mejl eller brev eller vad det nu är, och så ska jag sitta och titta, då blir ju svaret alltid detsamma. Mm. Vilken jävla galning. Han verkar ju livsfarlig. Men om man då bryter ner, så kan man konstatera att personen är superbesvärlig. Förmodligen kommer personen aldrig sluta. Men det finns ingenting i det här som visar på att det skulle finnas risk för våld kanske, eller hot eller något sånt där. Och då kanske offret kan åtminstone få sova på nätterna.
Exakt.
Fram mot rättegången.
Ja, och de här riskbedömningsinstrumenten är ju liksom inte på något sätt tagna ur luften. De bygger ju på många års forskning och erfarenhet om den här typen av liksom problematik. Och jag tänker att för den som är utsatt så kan det ju vara väldigt betryggande bara att få den kunskapen att utifrån vad vi vet om det här problemet så löper du en låg risk för att utsättas för till exempel fysiska angrepp, eller risken är väldigt låg för att ditt barn eller dina barn ska utsättas.
Eller tvärtom. Vi har haft en journalist som jag sa, när jag fick läsa allt det här så sa jag, vet du vad? Nu i helgen får du och din fru bo på hotell.
Mm.
Ni ska inte vara i ert hem i helgen.
Nej.
På grund av, och så får man liksom kolla hur det har eskalerat, och att tonen ändras väldigt mycket. Det är en sån här stor riskfaktor.
Mm.
Och såna här liksom instrument finns för det mesta.
Mm.
Det finns ett som heter Patriark, där man gör bedömning för hedersrelaterat våld.
Jajamän.
Vi har Trapp 18, som jag använder en hel del. Som
Sara.
Är liksom, ja, riskbedömning för hot och våld. Vi har Sara och så vidare. Och så vidare. Mm. Men det är ganska skönt att konkretisera det.
Verkligen. Lite grann.
Och då kommer vi till det här, vad fan gör man då?
Ja, precis. För jag tänker att det är ju för det första inte alla som kommer dit så att man gör en riskbedömning. Många av de här, för det är ju så här att många upphör ju om du gör en polisanmälan eller hotar dem att göra en polisanmälan, så upphör ju faktiskt många. Mm. Men sen är det ju en klick som inte gör det, och då är det ju bra att veta hur man ska agera.
Mm.
Har du några bra tips?
Ja, men vi har standardtipsen då. Det vi har varit inne på, att sätta gränsen och sätta den tydligt och sen inte backa från den.
Mm.
För det är bara att visa för den andra att det är bara att fortsätta.
Mm.
Dokumentera allt.
Mm.
Och det är ju ett skitgöra. För man vill ju helst bara delita och blocka det första man gör.
Precis.
Men att tider och fotografera och spela in, visa andra, kanske ha en diktafon bredvid så du kan spela in samtal eller vad det nu kan tänkas användas. Men att dokumentera och samla på hög, för det är bara det som kommer hjälpa i rätten.
Mm.
Och sen så är det riktigt illa om vi gör liksom en bedömning att det här är ju faktiskt något som... Vi kan tänka oss att personen söker upp det eller något sånt där. Mm. Då får man ju tänka till om man är en extrem rutinmänniska.
Mm.
Alltså de här som går, tar sin joggingtur varje dag, samma ställe, tar samma tåg vid samma tidpunkt på samma del av perrongen. Då gör man det extremt lätt för personer. Mm. Och nu säger jag det här på en gång så att inte folk börjar noja. Har man inte någon knasboll efter sig, då kan man absolut jogga samma runda varje morgon och ta samma tåg. Mm. Men om det finns en riskfaktor i liksom ekvationen, då ska man fundera på att ändra rutinerna lite grann.
Mm.
Och sen det vanliga, byt mejladresser och telefonnummer och håll dig liksom i snäv krets.
Ja.
Och sen så se till att ha högsta sekretessinställningarna överallt. Du måste inte visa allt för alla hela tiden.
Nej.
Och om det skiter sig fullständigt, då kan man faktiskt söka om kontaktförbud.
Just det. Sen skulle jag vilja tillägga en sak där. För det här kan ju drabba... Alltså det här tangerar ju lite grann det här som ungdomar och faktiskt barn kan utsättas för på nätet.
Mm.
Och då, jag har jobbat med några sådana fall där det har slutat väldigt, väldigt illa på grund av att den här ungdomen inte har vågat berätta för någon vuxen om vad man har utsatts för. Och inte sällan så har ju ett påtryckningsmedel då varit att man ska visa sig naken i en webcam till exempel.
Mm.
Så om vi har ungdomar eller unga eller föräldrar som har ungdomar till barn, så prata med era barn och uppmanar dem att det finns inget som är så illa och hemskt så att man inte kan berätta för en vuxen om vad som händer på nätet.
Mm. Och faktiskt även vuxna, för en viktig sak som jag vill säga nu, även om vi kollar på sårbarhet hos offret, det finns ingen skuld.
Nej.
Eller skam i det här.
Precis.
Alltså ibland, säg att du, vi bara på ner att du hade låtit det gå lite längre och verkligen blivit lurad av henne. Vissa blir lurade så pass att de nästan, ja men de hjälper till med ekonomiska problem eller nästlar in och gud, jag har bjöd ju in henne i mitt hem och bjöd på middag innan jag förstod och därför så lever känslan kvar att jag kan fan i mig få skylla mig själv.
Mm.
Och då kan, från nu och framåt så kan det inte vara något brott för att jag bjöd ju in. Mm. Och det vill jag med bestämdhet säga ifrån. Att från samma sekund som du känner att jag vill inte mer, från den sekunden så ska det inte mer.
Precis.
Och det finns ingen skuld i det här. Ja, utan man får vara dum och naiv och blåögd och lättlurad eller tro gott om folk. Men när man kommer på hur det är, då gäller alla regler även för den personen.
Sen kommer jag på en sak till som jag skulle lägga till den här listan utifrån min egna erfarenhet. Det är det här att nu, jag menar, nu var det ju tämligen smidigt för mig att göra en polisanmälan och så eftersom jag liksom är i branschen. Men vi vet att många ärenden läggs i balans eller läggs ner. Och särskilt när det är fråga om brott som är svårutredda.
Mm.
Så att här kan det behövas att man faktiskt är lite påstridig. Att man ligger på att varje ny dokumenterad kontakt lämnas över till polisen. Därför att dels så är det ju för ens egen skull naturligtvis. Men det kan ju också finnas andra som utsätts för samma person. Och som ännu inte har anmält eller vågat anmäla eller vad det nu kan bero på.
Mm, jättebra.
Mm.
Och det kan vara ganska klurigt att hålla koll på allting, så att jag brukar faktiskt föreslå att du får helt enkelt starta upp ett Excel-dokument och börja logga.
Smart.
Logga vad du har gjort, logga vilka du har tagit kontakt med, logga vad som kom in och så vidare. För när du sitter i rätten om ett år och är jättekänslomässigt påverkad av att personen är i samma rum, då är det ganska skönt att fingra upp ett Excel-dokument som du och din advokat kan jobba ifrån.
Ja.
För att det blir väldigt rörigt i huvudet annars.
Verkligen.
Så att vara och så ta hjälp för guds skull. Mm. Du behöver inte göra allt det här själv.
Nej.
Jag ville bara nämna några saker, för vi nämnde kontaktförbud.
Mm.
Jag tror kanske inte att folk har stenkoll.
Nej.
Det är samma sak, eller för besöksförbud.
Mm.
Alltså det kallas ju så, fast det heter kontaktförbud.
Mm.
Åklagare eller domstol som beslutar om det här. Att överträda kontaktförbud är ett brott, kan få böter eller fängelse upp till ett år, tror jag det är.
Mm.
Och kontaktförbud är tidsbegränsade. Det finns liksom ett slutdatum, sen kan det ju fortskrida efter det.
Mm.
Och då finns det fyra olika typer av kontaktförbud.
Mm.
Det ena är det vanliga kontaktförbudet, och då får en person inte besöka eller kontakt eller följa efter en viss person. Sen har vi utvidgat kontaktförbud. Då får man inte besöka eller vara i närheten av den här personens bostad eller arbetsplats eller andra ställen som hon, säger vi nu då, brukar vara. Och sen efter det har vi det särskilt utvidgade kontaktförbudet. Ja, men då har ju personen douchebaggat ut rejält.
Mm.
Då får personen inte vistas i ett större område kring den skyddade personens bostad, arbetsplats eller andra ställen. Så att man helt enkelt utökar den personliga sfären till att bli större och större och större ju mer. Och oftast är det ju att personen överträder kontaktförbudet. Det är då man utökar.
Mm.
Man kan till och med ha kontaktförbud mot en person som man delar bostad med.
Just det.
Man kan ha kontaktförbud i en gemensam bostad. Du får helt enkelt inte vara hemma när en andra person är hemma.
Är det här med kontaktförbud en avskräckande faktor för de här personerna om de är tillräckligt motiverade?
Nej, men för vissa skulle jag säga. Att åka på ett ofredande är ju en tämligen uddlös lagstiftning.
Mm.
Det händer inte så himla mycket. Ja, nu är du dömd för ofredande. För ofredande är ju ett av de brotten som oftast leder fram till kontaktförbud.
Mm.
Att man liksom inte ger sig, helt enkelt.
Mm.
Det händer inte så himla mycket. Det blir till ofredande och sen blir det till ofredande. Men om du får till ett kontaktförbud och du överträder det, jag vet ju personer som har fått hoppa in och krypa in i finkan en stund för att du överträder kontaktförbudet. Det blir lite mer konkret.
Just det.
Att det är en aktiv handling att åka till den här platsen än att skriva ett sms. Du får ju inte skriva sms heller.
Nej, men
så att bolla upp den frågan om ni har någon som inte ger sig.
Bra. Men du, sen finns det ju några andra liknande avarter. Några polare. Några polare
till... Kusinerna.
Kusinerna, ja.
Mm.
Ska vi prata lite om dem?
Ja.
Jag tänker på rättshaveristerna bland annat.
Ja.
Vad har vi på rättshaveristerna?
Fan, vad jobbiga de är att ha att göra med.
Ja.
Jesus,
har du haft att göra med någon i tjänsten?
Ja, men skojar du? Ja. Jag har haft att göra med en kvinna. En sån total galning.
Mm.
Jag ska nu inte säga vad hon heter, för hon kommer garanterat gå igång på det här.
Mm.
Det är alltså en kvinna som har hört av sig till ett lärosäte och velat utbilda sig. Fått nej på det, kom inte in.
Nej.
Gått bananas och vill ha ut liksom vem kom in och hej och hå och drog alla de här fulkorten som man kan dra när man är kränkt. Hon ger sig inte. Så hon ringer och smsar och ringer hem till rektorn och ringer överallt och så vidare. Så det slutar med att hon får kontaktförbud till det lärosätet.
Mm.
Och när jag fick det här på mitt bord, då hade hon kontaktförbud på 6 lärosäten i Stockholm. Alltså hon var där jämt. Hon måste ha ägnat 26 timmar per dygn till att kontakta lärosäten och vilja få ut varför kom jag inte in. Därför att du är dum i huvudet, skulle man vilja svara. Hon skulle mycket väl ha kunnat komma in på sina... Liksom, så det är bara rent flax. Men sen så sa jag till lärosäten, ni får fan bara ringa varandra, för den som tar in henne kommer aldrig bli av med henne.
Det här, jag har tänkt nämligen samma sak kring de här som jag har varit i kontakt med, att För ofta handlar det om en princip. De upplever sig ju kränkta av någon anledning. Mm. Och de är beredda att starta krig för att få sin upprättelse. Mm. Och då har jag tänkt ibland så här, om du hade tagit all den här tiden som du nu har lagt på att skriva liksom kilometerlånga mejl och skrivelser och läst på lagstiftning och allt vad det nu är, och istället ägna dig åt att försöka liksom på ett mer konstruktivt sätt att lyckas med ditt mål, så hade du sannolikt gjort det ju. Alltså det bara säger...
Ja, nej, det finns en kraft som man blir fascinerad av. Det här slutade med, för att jag samarbetar ju mycket med polisen då. Det här var när jag jobbade på det här säkerhetsföretaget. Och fick tag på en förundersökningsledare där, och till slut också sedermera åklagaren som skulle liksom sammanställa det här. Mm. Och sen så ringer åklagaren till mig och berättar att åklagaren har att få ansöka om kontaktförbud på sig själv. För att den här kvinnan fick då reda på vem som var åklagare, och sen börjar det där, för det finns ju inga spärrar. Nej. Det finns inga så här, jag kanske inte ska.
Nej,
framgångsfaktor noll.
Nej, men de här människorna är ju bokstavligen talat ibland beredda att gå över lik för sin sak.
Ja.
Alltså, de skyr ju inga medel för...
Men jag tycker att det är ju de värsta, men jag tycker fan att jag har folk i min liksom omgivning som har rättshaveristiska
beteenden.
De här som typ så här, jag fick en lapp av någon liksom, något etablissemang, någon myndighet, bara jag rev ut den och gjorde konfetti av den, för att bara när de får tillbaka den då ska de minsann behöva liksom klistra ihop det här för att diarieföra. Man bara what? Det är liksom, och det är ändå fullt funktionsdugliga
människor.
Personer.
Men faktum är att de flesta av de här är ju det. Många har ju inte, till skillnad från våra förföljare, så har ju rättshaveristerna inte så ofta psykiska problem.
Nej.
Alltså, de är ju välfungerande ofta.
Man brukar säga drag. De kan ha grandiosa, narcissistiska drag. Mm. Men de kanske inte alltid drar hela vägen bort till psykopati.
Nej.
Precis. Kan vara där och veva, såklart.
Däremot är de ju outtröttliga.
Ja.
Alltså, det är hämnden som driver dem.
Och sånt här som dränerar oss andra. Alltså det som man själv bara... du vet, när man själv ligger att man är som en våt disktrasa.
Mm.
Det här eviga mejlandet fram och tillbaka. Ja. Det som får oss att helt dräneras, det är deras bästa bensin.
Ja. Visst.
Det är det bästa de vet. Mm.
Då blir det direkt 8 A4 till.
Ja, vilket gör att man kan inte vinna.
Och sen är det lite läskigt med de här människorna ju. För att de har ju ofta ett språkbruk som kan vara ganska så här högtravande. Det kan förefalla ganska imponerande.
Anna, är du rättshaverist?
Ja, det kanske finns en liten inom mig. Jag vet inte. Jag brukar
Fast
inte.
Du har inte sånt. Deras språk brukar vara mer så här, jag relaterar till min verklighet. Och som jag sa, du vet, de bara packar skitnödiga ord på varandra som inte betyder
något. Framförallt så vill jag hävda att jag har någon form av empatisk läggning.
Jag skojar.
Men faktum är att... De här människorna, de har ofta ett språkbruk som är, ja, men som jag sa, högtravande, liksom avancerat. Och sen så framställer de sig ju ofta som experter på olika saker. Så här, extremt pålästa, och de kan minsann rabbla liksom EU-direktiv från A till Ö.
Ja.
Men i själva verket så är ju mycket hittepå. Men de är jävligt duktiga på ordbajsa. Så att det framstår ju som att de är extremt vederhäftiga i sin liksom sakkunskap.
Men om man utläser alltihopa så är det oftast väldigt tomt.
Ja.
Och de har ingen koll.
Noll koll.
Och jag älskar människor som relaterar till min verklighet. I min verklighet, man bara, det finns bara en sucker. Du har inte en egen.
Nej. Men jag tror att de liksom lever med den här frågan så tätt in till sig, dygnet runt. Det är liksom deras främsta näring. Så det blir en verklighet för dem.
Mm.
Och till slut så har de liksom helt tappat den riktiga verklighetens liksom, förstår du, hållpunkter.
Och när man har att göra med de här personerna, jag vet ju att både du och jag har ju personer i vår närhet.
Mm.
Kan man säga så?
Det kan man
utan
göra.
Att säga för mycket.
Uh-huh.
Så att vi har ju personlig erfarenhet av det här.
Mm.
Och då kan jag själv bara reflektera över att jag är jättemycket bättre i min yrkesutövning på att utbilda i frågan och guida andra än när jag själv sitter mitt i skiten.
Mm.
Då försvinner en stor del av min kompetens och kyla.
Mm.
Men det jag vet är sånt som vanligtvis fungerar på vanliga människor när man har en konflikt.
Mm.
Det vill säga man försöker tala till sånt som man båda anser vara förnuftigt eller försöker jobba lite med rationellt tänkande.
Mm.
Kanske att man försöker med sympati, empati, fakta.
Mm.
Ingenting av det här
har man ju
någonting att hämta.
Nej. Nej.
Det är hej och Kalle Anka och 8 nya sidemail tillbaka som man inte kan göra någonting med.
Nej. Och argumentera, det kan man glömma. Alltså
det är det bästa de vet.
Ja, ja.
Det är det bästa
exakt.
De vet.
Exakt, det blir en trigger bara.
Och så slutar alltihopa med att man själv ligger sig i sängen och är helt utranerad utan att ha kommit fram till någonting vettigt.
Men vad ska man göra då?
Det första är att du ska inte argumentera.
Mm.
Tänk inte ens tanken. Jag brukar likställa rättshaveristerna med kokainisterna. Det är ingen idé att argumentera. De kan stå med kokain hela... Det går inte.
Nej.
Det är bara att gå hem. Ja. Mic drop och gå hem.
Ja.
Så argumentera inte.
Nej.
Och sen så är det ju mycket lättare sagt än gjort. Men att inte gå upp i affekt.
Mm.
Inte arg. Mm. Inte irritera. Inte börja gråta. Inte flina. Ingenting. Du ska vara som en död gädda i fejset.
Mm.
För att alla dina emotioner är bensin.
Mm.
Och det är inte så lätt när det typ brinner igen.
När man känner att tinningpulsådern är nära att brisera.
Ja.
Så nej, det är inte lätt.
Om man vill intubera den andra personen med en blyertspenna.
Ja, lite så.
Och då ska man tänka, det ska inte synas på mig nu.
Kanske
det
göra inte... en hornhinneskrapning samtidigt.
Ja.
Och en rotfyllning.
En rotfyllning. Åh gud. Jag hade självförsvarskurs en gång för kvinnor.
Mm.
Och då påvisade jag hur man, om man sitter fast, typ håller på att bli strypt döds.
Mm.
Hur man skulle kunna tänka sig agera mot gärningspersonens ögon.
Mm.
Och då är det en, ja men du vet, Vivi, läkaren.
Mm. Yeah.
Hon sitter där hela tiden, hon kom fram till mig efter att hon bara, alltså Lena, när du pratade, det enda jag satt och funderade på, hur fan ska jag laga den bakre delen av ögonhålan när du är klar? Jag bara, men det är inte mitt fel att det blev så där.
Att det blev en liten blowout-fraktur där.
Exakt.
Nej, kan väl inte du då för?
Nej, fokus nu för fan Vivi. Du ska ta dig ur ett strypgrepp. Nej, men att inte hålla på och ge sig in i detaljer, det är väl en bra grej.
Ja.
Att hålla på och be om ursäkt kan ju vara jävligt triggande för de här. För det, allting handlar ju om att det ska vinnas en kamp.
Mm.
Och tecken på att du är svag eller att den andra personen har rätt, det kan faktiskt trigga beteendet.
Och det bör ju i sammanhanget förtydligas här att den här då kampen som vi pratar om, det kan ju handla om så basala saker som om någon har skott en del av en gemensam väg eller inte i rätt tid. Alltså, det kan ju vara oerhört triviala frågeställningar som utlöser det här.
Men viktiga i deras verklighet.
Parkerings-p-bot mitt i centrala Stockholm som man vill bestrida. Alltså, det kan ju vara så ganska liksom, fnuttiga saker.
Sen i det här fallet ska man vara för att prokrastinera.
Mm.
Alltså att inte ryckas med i något tempo.
Nej.
Skjut på saker och ting. Du kan svara på det här mejlet om en vecka eller två.
Mm.
Eller du kan skita i att svara på det här mejlet, för det kommer inte göra någonting ändå.
Nej.
Så att, och personerna är oftast ganska hetsiga.
Mm.
Alltså det kan komma ett sms och sen så svarar man inte, då kommer ett till, dubbelt så långt och så svarar man inte, då kommer tredje, du vet, och till slut svarar man OK, ja, då kom två A4 sidor också.
Mm.
Så att det spelar ingen roll. Och energin tar inte slut. Jag har såna här personer liksom, som jag har jobbat med. Man bara tittar så här. Gud, du blir så här högröd och typ ser engagerad. Nästan lite upphetsad ut. Chilla för guds skull. Det här är ju inte roligt.
Nej.
Man ser att det brinner igång i dem. Nej. Och sen så är det faktiskt så att du får kanske räkna med att den andra personen spelar in. Mm. Och återigen då, därför är det bra att inte hålla på och visa sina affekter. Säg inget dumt, precis. Gör inget dumt, skriv inget dumt. Mm. Bara chilla, sitt still i båten och tänk att det finns ingenting som du behöver göra eller säga nu för att det ska liksom bli bättre sen.
Nej, men
du
precis.
Kan sammanfatta alltihopa med en jurist. Mm. Och juristerna, alltså... De här rättshaveristerna är oftast verbala.
Mm.
De är duktiga på att argumentera. De är oftast ganska charmanta till en början.
Mm. Mm.
De har ett fint vokabulär.
Mm.
Jag brukar säga att personer som har haft att göra med dem bara en liten stund, kanske något år max, om det nu är liksom en arbetstagare eller någonting, kan uppleva de här som ganska härliga.
Mm.
Men det skiter sig alltid i slutändan ändå.
Mm. Ja.
Och då blir man
inte av med dem. När det blir en konflikt. För det upplever jag med de exempel jag har, att det är ju sällan det blir liksom en konflikt, utan det tenderar att bli det i olika typer av sammanhang, liksom privat och yrkesmässigt.
Jag tror, och sen så, alltså, man får ju såklart själv dokumentera, precis lite som i stalkers, alltså håll koll, för vi vet inte i nuläget var det här ska ta vägen.
Nej.
Och var medveten om att det här suger energi. Du måste helt enkelt stoppa in energi i ekvationen, för mest troligt så kommer du inte bli av med den här rättshaveristen på ett tag, så du måste hitta ett nuläge som gör att du pallar med i långa loppet och ta hjälp. Det finns personer som är proffs på det här.
Ja, men
och
verkligen.
Det finns en sak faktiskt som funkar på rättshaverister. Mer makt. Det slutar väldigt ofta längst upp i maktstegen. Förvaltningsrätten eller domstolen någonstans. Eller du får makta ut dem. För då går det inte längre.
Nej.
Men det är också nästan det enda som funkar.
Ja, det är oerhört intressant.
Jag tror att vissa av dem faktiskt har psykopatiska drag.
Sen har vi ju faktiskt också en subgrupp till en liten kusinen från landet i gänget här. Men jag inser att tiden går ju så himla fort. Vi har haft så himla spännande det här avsnittet.
Men du måste ju säga vad det är.
Ja, det ska jag. Jag bygger upp lite förväntan här nu. Jag tänkte att vi också skulle ha pratat lite grann om nättroll. Men jag känner att vi tar ett eget avsnitt till det.
Och pratar lite så här, finns det tillräckligt med
säkerhet på nätet och phishing och allt vad det nu heter. Så att vi sparar det. Men i sammanhanget så är det ju en grupp som inte är helt olik. I alla fall våra stalkare.
Nej.
Men du, jag tänkte runda av med en liten lista idag, Lena.
Mm-hmm.
Jag satt och funderade, vad skulle man kunna ha för lista som går in fint på det här temat? Och då tänkte jag på rättshaveristerna. De gillar ju att processa saker juridiskt och gärna stämma folk.
Mm.
Så jag har kollat lite grann på intressanta och lite konstiga stämningar. Stämningsansökningar. Från inte så mycket Sverige, men andra delar av världen. Så det är lite saxat.
USA är ju galna på det där.
Så man kanske får ha med sig här nu att det här är saxat från inte kanske bara jättetrovärdiga och tillförlitliga källor. Men ändå, vi kan väl ändå fröjdas lite åt det hela.
Ja.
Veckans lista. Plats nummer 5. En österrikisk man stämde sin mor 2009 och lyckades få henne bötfälld. Han fick 3000 spänn för besväret. Och det han stämde henne för, det var att hon ringde honom för mycket. Närmare bestämt 50 gånger om dagen. Morsan ringde 50 gånger om dagen. Och till slut fick sonen nog. Nu får du vara nog. Det här går inte.
Ja. Nej, men vänta. Vänta. Morsa, men vad var det för ålder?
Ja, det
jag vill veta
inte.
Så mycket mer
ja,
om det
jag
här.
Vet. Men nu får du acceptera att ja. Det finns inte mer i källan här.
Ja, men jag börjar i förlängningen tänka, vad ska han göra med de 3000 kronorna? Ja, köpa par tubsocker?
Vad gör man liksom? Nej, men han, vad gör han? Han kommer nog kanske först byta telefonnummer, tänker jag. Det kostar kanske inte
ja, det
så många kronor.
Och sen köper han en sån här tröja som han knyter på ryggen till morsan.
Ja,
så hon inte
det.
Kan ta fram armarna. Det blev investeringen.
Ja, det
vi
blev
kör vidare.
Investering. Plats nummer 4. Har du sett Batman-filmerna? Vet du att det finns en turkisk stad som heter Batman?
Nej.
Jag tycker det är väldigt roligt. Ja.
I alla fall. Gud vad jag önskar att våra lyssnare kunde få se. Jag ser ju dig på FaceTime samtidigt. Fy fan, vilken rolig syn jag precis fick. Anna.
Ja, men alltså, det här är roligt.
Men vänta, du skrattar så där mycket för att det finns en stad som heter Batman.
Ja, men det är ju ändå ett roligt sammanträffande. Tror du att de har döpt filmerna efter staden?
Ja. Men i alla jag undrar fall... om den turkiska staden stavas B-A-T eller B-U-T-T. Batman. Det var det jag trodde du sa. Annars är det inte roligt alls.
Det stavas på samma sätt.
Okej.
Och stämningen då, som det handlar om, rör borgmästaren i staden Batman. Han stämmer alltså regissören Christopher Nolan eftersom han menar att han har använt stadens namn Batman utan tillstånd till filmen.
Driver du?
Nej, det är så roligt. Och inte
Van
nog
han?
Med det. Nej,
var det 3000 spänn?
Det var så här också, att inte nog med det. Han skyllde även ett antal mord och självmord på den här succéfilmen. Han menar att den här filmen skulle ha bidragit till någon form av så här, social...
En jävla hang-up.
Ja. Men sen så rann det ut i intet när borgmästaren själv dömdes till 10 års fängelse för att ha understött terrorism en tid senare. Så att han kom inte så långt med
det
den här.
Det var tråkigt.
Ja, eller hur?
Ja.
Är du redo för plats nummer 3?
Ja.
Ja. Nu är vi i Rumänien. Och en rumän där som försökte stämma Gud. Eftersom han menar att Gud inte hade fullgjort de förpliktelser som de hade kommit överens om.
Oj! Hade de skrivit ett juridiskt bindande avtal med allmänna villkor?
Ja, man skulle kunna tro det. Den här rumänen, han hade avtjänat ett 20 år långt straff för mord. Och han menade att Gud liksom inte hade hört hans böner, och han ville därför ha pengarna tillbaka som han hade spenderat på religiösa artefakter i form av kors och biblar och grejer. Han ville ha pengarna tillbaka.
Ja, jag sitter här.
Det är oerhört kreativt på något vis ändå.
Jag undrar, nu måste jag fråga så här. När jag tänkte så här, nu ska jag stämma Gud. Jag skriver ett papper, jag stämmer dig Gud. Vad gör jag de facto med pappret?
Ja, vad skriver han för adress på det, undrar jag också.
Nej, men är det inte någonting att Gud är i våra kroppar? Om han käkar upp pappret kanske?
Ja, du tänker så, ja. Ja, men precis.
Som en liten oblat?
Ja, just det.
Eller hur ska han få pappret till Gud?
Alltså, det här är ju faktiskt jädrigt intressant. Nej, men oblatupplägget, tänker jag, det är väl inte fel. Det är väl ändå
en 3-liters duk med rioja och sen bara idissla i sig skiten.
Ja. Ja, jag säger inte emot. Jag säger inte
emot.
Jag
kan inte komma på det närmare, för att är det inte Gud i oss i så fall?
Men det här att Gud sitter på ett moln liksom i himlen, det måste man det måste man väl ändå ha liksom.
Men hur ska han komma
upp
dit?
Å andra sidan, vem är kungen i djungeln, Lena? Vi går vidare. Plats nummer 2.
Ja.
En man kör ut från en McDonald's drive-thru. Jag tror det här var i USA. Ja. Han har då en läsk placerad mellan sina ben. Sen han sträcker sig efter pomfritten.
Vart är de då?
I sätet bredvid honom.
Ja.
Ja, då klämmer han ihop benen så att läsken liksom sköljer över hans ben. Och då tappar han koncentrationen och kör in i en annan bil.
Det var också tråkigt.
Ja, och då är det ägaren till den påkörda bilen som stämmer McDonald's för att de inte varnar sina kunder för faran med att köra och äta.
Han lackar inte på fanskapet som kör in i honom. Han blir sur på McDonald's.
Ja, det här är McDonald's fel.
Kan finnas ett direkt orsakssamband mellan vad tror jag att jag kan få ut mest deg av?
Du tänker
en karljävel som sitter och kör knipövningar med Coca-Cola eller McDonald's själv?
Ja, men det är ju så otroligt konstigt gjort i alla fall. Plats nummer 1. Den här tycker jag ändå är starkast. Mm. Och du kommer snart förstå varför.
Ja.
En universitetsstudent som ser några vänner gå förbi hans rum ute på gatan beslutar sig för att han ska mona för dem. Ja, så han
händer ju ofta.
Ja, hur? Så han drar ner braxorna där och pressar sin bleka, nakna rumpa mot fönstret.
Fy fan. Ja.
Det han inte hade räknat med, tror jag, är att fönstret går sönder. Han faller 3 våningar och skadar sig ju av naturliga och förståeliga skäl ganska
det
ordentligt.
Det var tråkigt också.
Och då stämmer han universitetet för att de inte har varnat för att fönstret kan gå sönder. Jag vet inte om han tillade när man monar, men han stämde i alla fall universitetet för att de inte har varnat för att fönstret kan gå sönder. Men då hans korridorskamrater framgick av den här notisen. De högg ju direkt på det här, så de satte ju då upp lappar i korridoren här att caution, do not place buttocks against glass. Personal injury may result på alla fönster i hela det här studentkomplexet. Jag tycker det är faktiskt ganska roligt.
Men när man gör något sånt där, det har väl hänt att man har gjort några halvknasiga saker i sitt liv.
Har du monat?
Men när det nej, det har jag inte gjort. I alla fall inte utan samtycke, om du förstår vad jag menar.
Ja, jag förstår. Jag har monat.
Va?
Ja, nu sa jag det. Jag har monat.
När då?
Ja, det kanske var i en buss en gång. Jag kanske hade varit och spela någon match. Och skulle
tryckte
göra
upp
mig
röven mot fönsterrutan?
Kompisarna som satt i en bil bredvid. Ja.
Är det dokumenterat?
Men det var inte här om dagen, om jag säger så. Jag var kanske yngre.
41.
Nej, det här var ju
då är det inte dokumenterat. På den tiden hade man bara Konica Pop. De hann inte skruva fram den. Nej, det har jag inte gjort. Men det jag skulle säga är så här, om man nu skulle göra en sån här jävla blunder och det inte går hela vägen, kryper man inte då bara tillbaka in i sin själ och låtsas som att det inte har hänt?
Man skulle ju kunna tänka det, såklart. Mm. Men tydligen inte, det gäller inte för alla.
Nu, jag får ju aldrig bjuda på serietips för att jag har ju inga.
Nej,
men nu har jag ett på ämnet.
Ah,
ja!
Men gud vad härligt. Ut med det.
Serien You på Netflix. Stalker-serie.
Mm-hmm.
En snubbe som är så jävla aromatisk. Ja. Och han är en sån sjuk jävel. Men det, jag tyckte första säsongen så, men sen om det var andra eller tredje som blev jättebra. Mm-hmm. Så ju.
Det måste vi kika in på.
Jag känner mig lite stolt att jag har kommit på en serie.
Verkligen. Bra där, Lena. Oh. Härligt. Ja, men du, bra tugg idag.
Bra snack. Får jag bara säga en sak?
Mm.
Som jag sa på liven idag. Folk måste bli bättre att gå in i podcaster-appen och recensera våran podd. För Precis. Det händer massa konstiga saker med ettor och nollor som gör att vi hamnar på något sätt som gör att fler får reda på att vi finns.
Det binära systemet fuckar med oss.
Ja, exakt.
Ja.
Exakt. Så att gå in i podcaster-appen, prenumerera, scrolla
recensera
ner.
Recensera gärna också.
Recensera. Skriv någonting så blir vi jätteglada. Mm. Det var det jag ville säga.
Mm.
Nu har jag pratat klart.
Bra Lena. Och sen kan ni ju också såklart följa oss på Instagram. Det är ju härligt. På Ljungdahl och Ginghede. Och mejla om ni har frågor eller synpunkter. På ljungdahloginghede@gmail.com. Vi säger tack för idag. Slut för idag.
Tack för idag.
Vem är kungen i djungeln, Lena?
J-E-S-U-S.
Jesus. Hej då. Hej då.